Ja, från Daniel 7. I det babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn medan han låg på sin bädd. Sedan skrev han ned drömmen och återgav huvudinnehållet. Daniel sade: jag såg i en syn om natten hur himlens fyra vindar rörde upp det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet. Det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon men hade vingar som en örn. Medan jag betraktade det rycktes vingarna av från djuret. Och det reses upp från jorden och stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ett annat djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida och det hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det fick befallningen: res dig och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ännu ett djur, det liknade en leopard men hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn, det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort 3 av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Medan jag såg på djuret sattes tronen fram och den gamla av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Jag fortsatte att se på eftersom hornet talade så stora ord. Medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i det brinnande elden. Det andra djuren miste också sin makt och deras livstid var bestämd till tid och stund. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike. Alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Jag, Daniel, blev oroad i min ande och synen jag hade haft skrämde mig. Då gick jag fram till en av dem som stod där och bad honom att förklaring till det allt detta. Han gav mig denna tydning: de 4 stora djuren betyder att 4 kungar ska uppstå på jorden. Men den högste heliga ska ta emot riket och hålla det för evigt. Ja, i evighetens evighet. Därefter vill jag få en förklaring till det fjärde djuret som var olikt alla de andra. Det som var så skrämmande och hade tänder av järn och klor av koppar och slukade och krossade och trampade det som var kvar under fötterna. Jag vill också förstå de 10 hornen på dess huvud och det nya hornet som sköt upp och fick 3 andra horn att falla av och som hade ögon och en mun som talade stora ord och såg större ut än de andra. Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga och besegrade dem. Tills den gamle kom och domen föll till förmån för det högstes heliga och tiden var inne då det heliga fick ta riket i besittning. Då svarade han: det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i riket. Och efter dem ska en annan uppstå som är olik det förra och som ska slå ner 3 kungar. Han ska tala mot det högste och ansätta den högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Men dom ska hållas, och hans välde ska tas ifrån honom, och han ska fördärvas och förgöras för alltid. Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det. Här slutar drömmen. Men jag, Daniel, fylldes av många olika tankar, och mitt ansikte bleknade. Men drömmen bevarade jag i mitt hjärta.
Well, good morning, everyone.
God morgon, alla.
I'm feeling the pressure here with my father-in-law right beside me. As I
min svärfar är en underbar människa som jag älskar så mycket.
He could say anything. Please do have Daniel chapter 7 open as we go through it together this morning.
Slå upp Daniel kapitel 7.
On a seemingly random November evening in 1989, something huge happened.
En vis novemberkväll i 1989 hände något enormt.
The Berlin Wall, which stood for 40 years, collapsed.
Berlinmuren som hade stått i 40 år rasade samman.
This event changed European geopolitics for good.
Denna händelse förändrade den europeiska geopolitiken på ett stort sätt.
No longer did the Soviet Union have a grip on Eastern Europe and Eastern Germany.
Sovjetunionen hade inte längre greppet om Östeuropa och Östtyskland.
Its power over these nations was over.
Dess makt över dessa nationer tog slut.
History is filled with moments that have earth-shattering consequences.
Historien är full av händelser som har stora konsekvenser.
These are moments that appear to change the course of the future.
De är händelser som verkar förändra hela framtiden.
Well, the passage this morning will certainly reorientate your understanding of the world, the future, and the church.
Texten idag kommer säkert att ge oss en ny syn på världen, framtiden och kyrkan.
It points us to a moment of history that has earth-shattering consequences for this world.
Den pekar på ett ögonblick i historien som har stora konsekvenser för vår värld.
It's a moment where power has been given to the risen Lord Jesus Christ.
Det är ett ögonblick när makt ges till Herren Jesus Kristus.
So to set the scene of what is going on in Daniel 7.
Först lite bakgrund till händelserna i Daniel 7.
God's people are in exile in Babylon.
Guds folk befinner sig i exil i Babylon.
And if you're familiar with the story of Daniel,
om ni känner till berättelsen om Daniel,
he and his friends have been under great pressure.
Då vet ni att Daniel och hans vänner har utsatts för stort tryck.
To conform to the ways of life in Babylon.
Att anpassa sig till livsstilen i Babylon.
However, they have stood faithful because God has been with them.
Men de har förblivit trogna eftersom Gud har varit med dem.
And it's in the context of God's people being exiles, pilgrims in a foreign kingdom.
Och det är i detta sammanhang där Guds folk befinner sig i exil som främlingar i ett främmande rike.
That Daniel has these dreams.
Att Daniel har dessa drömmar.
And perhaps you're wondering why I would choose a passage like this as a guest preacher.
Kanske undrar ni varför jag som gästpredikant skulle välja just denna text.
However, I trust that as we journey through this passage together.
Men jag är övertygad om att vi, när vi tillsammans går igenom denna text.
You will be encouraged as we realize the source of true power in this world.
Att ni kommer att bli uppmuntrade när vi inser att källan till den sanna kraften i denna värld
has been given to the risen and ascended Lord Jesus Christ.
Har givits till den uppståndne och upphöjde Herren Jesus.
And what we have just read is what is known as apocalyptic literature.
Det vi läser här är vad som kallas apokalyptisk litteratur.
We are being shown things that we could never see with our own eyes.
Vi får se saker som vi aldrig skulle kunna se med egna ögon.
The curtain of history is being drawn back and we are shown what is really going on.
Historiens slöja dras undan och vi får se vad som egentligen pågår.
We're not meant to get bogged down in every specific detail.
Vi ska inte fastna i varje enskild detalj.
But rather let the overall picture speak to us.
Utan snarare låta helhetsbilden tala till oss.
And the picture painted here is at first terrifying.
Och den bild som målas upp här är till en början skrämmande.
And what we'll see from verses 1 to 12,
det vi kommer att se i verserna 1 till 12,
is that the beast's rage, but the ancient of days reigns.
Är att vildjuren rasar, men den gamla av dagar regerar.
So Daniel has this dream in the night, in which he sees the four winds of heaven stirring up the sea.
Daniel har denna dröm på natten där han ser himlens fyra vindar som rör upp det stora havet.
It's a fairly terrifying image.
Det är en ganska skrämmande bild.
Try to imagine it.
Försök att föreställa er den.
Can you see the churning, roaring, foaming sea?
Kan ni se det värvlande, donande havet?
Then he sees four beasts emerging from the sea.
Sen ser han fyra vilddjur stiga upp ur havet.
All four are a mix of terrifying animals.
Alla fyra är en blandning av skrämmande djur.
The first is like a lion with the wings of an eagle.
Det första liknar en leon med örnvingar.
The second is a bear with ribs in its mouth.
Det andra är en björn med revben i munnen.
The third is a leopard.
Det tredje är en leopard.
And the fourth is unlike anything Daniel has ever seen.
Och det fjärde liknar ingenting som Daniel har någonsin sett tidigare.
The fourth beast was described in verse 7 as terrifying and dreadful.
Det fjärde djuret beskrivs i vers 7 som skrämmande och fruktansvärt.
And it devoured and broke in pieces the rest of the kingdom.
Och det slukade och krossade resten av riket.
And on this beast there are 10 horns.
På detta fjärde djur finns 10 horn.
The horns represent the concentration of power.
Hornet symboliserar maktkoncentration.
Think of a rhino.
Tänk på en noshörning.
Its power is concentrated.
Där kraften är koncentrerad.
I'm sure you're wondering, what does this all mean?
Visst undrar ni, vad betyder allt detta?
And thankfully, the Bible tells us in verse 17.
Bibeln förklarar det för oss i vers 17.
Four beasts are four kings that arise from the earth.
De fyra vilddjuren är fyra kungar som uppstår från jorden.
The sea in the Old Testament often represented evil and chaos.
Havet i det gamla testamentet symboliserade ofta ondska och kaos.
What Daniel is being told is that out of the chaos of this world there will arise different kingdoms.
Det som Daniel får veta är att ur denna världs kaos kommer olika riken att uppstå.
These four terrifying beasts represented various kingdoms.
Dessa fyra skrämmande djur symboliserade olika riken.
These kingdoms are usually identified with Babylon, Persia, Greece and Rome.
Dessa riken brukar identifieras som Babylon, Persien, Grekland och Rom.
But more than getting burdened by the specificities of the kingdom,
men snarare än att låta oss tyngas av detaljerna kring dessa riken,
clear truths are being communicated to us.
Förmedlas tydliga sanningar till oss.
We ought to let the plain things be the main things, especially in apocalyptic literature.
Vi bör låta det enkla vara det viktigaste, särskilt i apokalyptisk litteratur.
Firstly, we see that the beast's reign is limited.
För det första ser vi att djurets regeringstid är begränsad.
There are kings after kings, kingdoms after kingdoms.
Det kommer kung efter kung, rike efter rike.
People rise, grasp power and abuse it.
Människor stiger fram, tar makten och missbrukar den.
Isn't that the pattern of human history?
Är inte det mönstret I mänsklighetens historia?
One country rises as dominant and then another.
Ett land stiger fram som dominerande och sen kommer ett annat.
Daniel is being reminded that their reign will not last forever.
Daniel påminns om att deras regeringstider inte kommer att vara för evigt.
That no human kingdom is invincible.
Att inget mänskligt rike är oövervinnlig.
And Daniel had lived at this time in the world's greatest kingdom at the time, Babylon.
Daniel levde I det största riket på jorden vid denna tiden, Babylon.
Babylon set itself against the people of God.
Babylon ställde sig emot Guds folk.
Daniel would have been encouraged to have read and have seen that Babylon is not invincible.
Daniel måste ha blivit muntrad av att ha läst och sett att Babylon inte var oövervinnligt.
That this kingdom will end.
Att detta rike kommer att ta slut.
The Bible says God is the one who raises up kings and disposes of them.
Bibeln säger att det är Gud som upphöjer kungar och avsätter dem.
We notice in verse 2 that it is the winds of heaven that cause the sea to churn up and produce these beasts.
I vers 2 ser vi att det är himlens vindar som får havet att rasa och skapa dessa djur.
Human kingdoms do not have the final say in history. It is God.
Mänskliga riken har inte det sista ordet I historiens sidor. Det är Gud.
Human kingdoms will rise, devouring one another and opposing the kingdom of God.
Mänskliga riken kommer att uppstå och sluka varandra samtidigt som de motsätter sig Guds rike.
But their say is not definitive and their reign is limited.
Men deras inflytande är inte avgörande, det är begränsat.
So we see that the raging of the beasts has a limit.
Så ser vi att vilddjuren har en gräns för sitt raseri.
And now we will see the source of true power in this world.
Och nu ska vi se källan till den sanna makten I denna värld.
The ancient of days reigns.
Den gamla av dagar regerar.
While these beasts rage and devour one another, suddenly all is quiet.
Medan dessa vilddjur rasar och slukar varandra blir det plötsligt helt tyst.
And one called the ancient of days takes his seat.
Och en som kallas den gamla av dagar tar sin plats.
No longer is the image of the sea churning and the beast striving.
Bilden av det upprörda havet och de stridande vilddjuren finns inte längre.
But rather this one is seated.
Utan denna sitter på sin plats.
He is in control.
Han har kontrollen.
He is calm.
Han är lugn.
Above the chaos of the striving beasts sits Almighty God.
Ovanför kaoset med de stridande vilddjuren sitter den allsmäktiga guden.
And look at his attire.
Och titta på hans kläder.
Clothing white as snow.
Kläder vita som snö.
He is pure.
Han är ren.
He is perfect.
Han är fullkomlig.
His throne was fiery flames.
Hans tron var av elds lågor.
He is holy.
Han är helig.
He is the ancient of days.
Han är den gamla av dagar.
The one who will outlive and outlast all the kingdoms.
Den som kommer att överleva och bestå längre än alla riken.
He is the one who is worshipped by thousands upon thousands in verse 10.
Det är honom som tusentals och åter tusentals tillber I vers 10.
And if you keep looking, we are witnessing a glorious courtroom.
Om man fortsätter att titta ser vi en härlig domstolssal.
The book of judgment is opened.
Domens bok är öppnad.
And the fate of the little horn and the most malicious beast in verse 11 is destroyed.
Och det lilla hornet, det mest ondskefulla vilddjuret, vers 11 är förintad.
It is judged by the ancient of days.
Det döms av den gamla av dagar.
God has destroyed the kingdom that went out to oppose his reign.
Gud har förstört det rike som reste sig för att motsätta sig hans herrevälde.
And verse 12, the dominion was taken away, they no longer rule the roost.
Vers 12, makten togs ifrån det, de regerar inte längre.
The source of real power rests here.
Här ligger källan till den sanna makten.
The courtroom of God.
Guds domstol.
God judges and destroys the kingdoms that oppose him.
Gud dömer och förgör de riken som motsätter sig honom.
So we see the kingdom of man is limited and God's reign lasts forever.
Så ser vi att människans rike är begränsad medan Guds herravälde varar för evigt.
And didn't the great reformer Martin Luther describe this in his hymn?
Beskrev inte den stora reformatorn Martin Luther detta i sin psalm?
That goods and kindred go, this mortal life also, the body they may kill, God's truth abideth still, his kingdom is forever.
Guds rike är för evigt.
Friends, take comfort. Earthly kingdoms may rage, but God's kingdom is forever.
Vänner, finn tröst. Jordiska riken kan rasa, men Guds rike är för evigt.
The source of real power is not in Brussels or in Washington.
Källan till den verkliga makten finns inte i Bryssel eller Washington.
It is in the courtroom of the Ancient of Days.
Det finns i den gamla av dagars domstol.
The vision is not finished.
Synen är inte avslutad.
Something even greater is revealed.
Något ännu större avslöjas.
We see in verses 13-14 that dominion has been given to the Son of Man.
I versen 13 och 14 ser vi att makten har givits till människosonen.
There was one like a son of man coming up to the Ancient of Days, and to him is given all dominion and glory and kingdoms. All peoples, nations and languages shall serve him. His dominion is an everlasting dominion. His kingdom is one that shall never be destroyed.
Där var en som liknade en människos son som trädde fram inför den gamla av dagar. Och vers 14, åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.
Who is this one like a son of man?
Vem är denne som liknar en människos son?
Who is the one that could dare to approach the Ancient of Days?
Vem är den som vågar närma sig den gamla av dagar?
This is the Lord Jesus. He is the one like the Son of Man who has received all power and authority.
Det är Herren Jesus. Han är den som liknar människosonen som har fått all makt och auktoritet.
He receives all the titles that belong to God because he is God.
Han tar emot alla titlar som tillhör Gud eftersom han själv är Gud.
Jesus Christ is both truly human, one like a son of man.
Jesus Kristus är både en sann människa, lik en människoson.
And God, the one who has all these titles granted to him.
Och samtidigt Gud, den som har fått dessa titlar.
This passage is really about the dignity and majesty of Jesus Christ.
Denna text handlar om Kristi värdighet och majestät.
I wonder if you appreciate this about your Savior.
Jag undrar om ni uppskattar detta om vår frälsare.
He is the one who has been given all dominion and power.
Han är den som har fått all makt och härlighet.
Do you worship him as such?
Tillber ni honom som sådan?
The question you may have is, well, has this happened?
Den frågan ni kanske ställer er är, har detta redan hänt?
Has Christ really been given this dominion, or is this a future event?
Har Kristus fått denna herravälde, eller är detta något som kommer att ske i framtiden?
However, this text and the New Testament witness indicate that this happened at his ascension.
Denna text och Nya Testamentets vittnesbörd tyder dock på att detta hände vid Kristi himmelsfärd.
After rising from the dead, Jesus went back to be with God.
Efter att ha uppstått från de döda återvände Jesus till Gud.
And in this text, he is coming up to God.
Och i denna text stiger han upp till Gud.
Not descending to the world, but going to God.
Han stiger inte ner till världen, utan går till Gud.
The ascension in Acts chapter 1 helps us understand this vision too.
Kristi himmelsfärd i apostelgärningarna 1 hjälper oss också att förstå denna syn.
Jesus Christ is lifted back up to heaven and covered by a cloud.
Jesus Kristus lyfts upp till himlen igen och täcks av ett moln.
Didn't we read how Jesus himself states that the people will witness this happening?
Läste vi inte i Markus 14 hur Jesus själv säger att folket kommer att bevittna detta?
He was asked in Mark 14.
Han tillfrågades i Markus 14.
Are you the Christ, the Son of the Blessed? And Jesus said, I am. And you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven.
Är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade, jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln.
And that's why the Jews state that Jesus was committing blasphemy.
Det är därför judarna hävdar att Jesus begick hädelse.
Some unbelieving scholars try to argue that Jesus never claimed to be God.
Vissa icke-troende forskare försöker hävda att Jesus aldrig påstod sig vara Gud.
Well, the crowds recognized in Mark 14 that Jesus was claiming all dominion and power and glory to himself.
Men folkskaran insåg i Markus 14 att han hävdade att han hade all auktoritet, makt och herravälde.
Only God can claim that. And yet Christ claims it for himself.
Endast Gud kan göra anspråk på det, och ändå gör Kristus anspråk på det för sig själv.
But notice in the text the difference between how he receives the power.
Lägg märke till skillnaden i hur han tar emot makten.
He doesn't grasp for power like the various beasts who devour one another.
Han strävar inte efter makt på samma sätt som de olika vilddjuren som slukar varandra.
He doesn't have to strive against other kingdoms.
Han behöver inte att kämpa mot andra riken.
All power is given unto him.
All makt ges till honom.
He doesn't win it by violence or politicking.
Han vinner den inte genom våld eller politik.
He receives it from the Ancient of Days.
Han tar emot den från den gamla av dagar.
And think about how this one, Jesus Christ, the one who has all power, walked amongst us.
Tänk på hur just han, Herren Jesus, den som har all makt, vandrade bland oss.
This is what is astonishing.
Det är just detta som är så häpnadsväckande.
He, as the eternal Son of God, has all power in the world.
Som Guds evige son har han all makt i världen.
Yet when he walked amongst us, what did he do?
Men ändå, när han vandrade bland oss, vad gjorde han då?
He cleaned and washed feet.
Han tvättade fötter.
He looked after the sick.
Han tog itu med de sjuka.
He cared for the poor.
Han brydde sig om de fattiga.
And I come from the United Kingdom, and you're here in the Kingdom of Sweden.
Jag kommer från kungariket Storbritannien, och ni bor här i kungariket Sverige.
Can you imagine how absurd it would be for the King of Sweden to come here after the service to put the chairs away and to mop the floors?
Kan ni föreställa er hur absurt det vore om Sveriges kung dök upp efter gudstjänsten för att ställa undan stolarna och moppa golvet?
But Christ, the King of Kings, the one who is all dominion, lived to serve.
Men Kristus, kungarnas kung, har all makt och ändå kom han för att tjäna.
He has all authority, and yet he went to the cross for us.
Han har all makt och ändå gick han till korset för vår skull.
The cross looked like the vindication, the victory of the kingdoms of this world.
Korset såg ut som en bekräftelse av världens riken att de hade besegrat.
It looked like the little horn that opposed the kingdom of God had triumphed.
Det såg ut som det lilla hornet som motsatte sig Guds rike hade segrat.
But that is not so.
Men så är det inte.
Because of Christ on the cross and through his resurrection,
genom Kristi död på korset och genom hans uppståndelse,
his name is the one that will outlast all the kingdoms.
Det är hans namn som kommer att bestå längre än alla riken.
He has disarmed the kingdoms of this world and triumphed over them.
Han har avväpnat denna världs riken och segrat över dem.
The question that this vision poses to us,
frågan som denna syn ställer oss är,
are you living only for the kingdoms of this world that will not last?
Lever vi endast för denna världens riken som inte kommer att bestå?
Or do you serve the king whose dominion will never end?
Eller tjänar vi kungen vars herravälde aldrig kommer att ta slut?
And have you trusted in what this good king has done for his sinful, guilty subjects? On the cross,
litar vi på vad denna kung har gjort för oss skyldiga syndare på korset?
Brothers and sisters, remember where true power lies.
Bröder och systrar, kom ihåg var den sanna makten ligger.
Behind the shifting schemes of man is the risen Lord Jesus Christ.
Bakom människans föränderliga planer står den uppståndne Herren Jesus.
His is the kingdom that will last.
Hans är det rike som kommer att bestå.
His is the dominion that will live forever.
Hans är den herrevälde som kommer att vara för evigt.
So live for him and for his cause.
Lev för honom och för hans rike.
This is not only a future reality, but this is what is really going on today. Even in the 21st century,
detta är inte bara en framtida verklighet, utan det är precis vad som faktiskt pågår idag, just nu under 2000-talet.
That Jesus Christ reigns in the glory of his holiness.
Att Jesus Kristus regerar i sin helighets härlighet.
We serve a king who is in power.
Vi tjänar en kung som sitter vid makten.
Ought that to encourage you?
Bör inte detta uppmuntra oss?
As you see a country or a city that is overwhelmingly secular,
när vi ser vårt land och vår sekulära stad,
remember your king is in power.
Kom ihåg att vår kung sitter vid makten.
Behind the curtain of human history, there is a God who is in complete control.
Bakom mänsklighetens historia finns en Gud som har fullständig kontroll.
Great power without goodness is terrifying.
Stor makt utan godhet är skrämmande.
Goodness without greatness is weak.
Godhet utan storhet är maktlös.
But Jesus, the all good one, the one who loved us and gave himself for us.
Men Jesus, den allra godaste, som älskade oss och gav sig själv för oss,
is also the all great one who has been given all dominion.
Han är också den allra största som har fått all makt.
Isn't that a source of comfort for you?
Är inte det en stor tröst för oss?
We have to be reminded of the images that Daniel 7 gives us over and against the noise of this world.
Vi måste påminnas om de bilder som Daniel 7 ger oss mitt i denna världs brus.
Even when the beasts rage, we must know that Jesus Christ reigns.
Även när vilddjuren rasar måste vi komma ihåg att Jesus Kristus regerar.
Finally, and more briefly, we will see that the saints of God are empowered.
Slutligen och lite kortare ser vi att Guds heliga har fått kraft.
We see in verses 15 to 28 that the dream is interpreted.
I vers 15 till 28 ser vi att drömmen tolkas.
You will notice specifically the little horn who wears out the saints and speaks words against the Most High.
Lägg märke till det lilla hornet som ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga.
There's some debate about who this little horn is.
Det finns en viss osäkerhet om vem det lilla hornet egentligen är.
But one thing is clear. There will always be little rulers who oppose the reign of Christ.
Men det som är tydligt är att det kommer alltid att finnas små härskare som rasar mot Kristi regering.
Opposition is real, but their time is short.
Motståndet är verkligt, ändå är deras tid kort.
The Ancient of Days has said so.
Den gamla av dagar har sagt så.
The interpretation tells us that the saints reign.
Tolkningen säger oss att de heliga ska regera.
In other words, the period after the ascension of the Son of Man is an age of gospel power.
Med andra ord, är tiden efter människosonen himmelsfärd en tidsålder präglad av evangeliets kraft.
Look at the emphasis in the interpretation.
Lägg märke till betoningen i tolkningen.
When we expect to see the previous drama of the Son of Man and the power given to him,
när vi förväntar oss att få se den tidigare händelse kring människosonen och den makt som givits honom,
instead we see the saints of the Most High.
Ser vi istället den högstes heliga.
Verse 17, the four beasts arise, but the saints of the Most High receive the kingdom.
Vers 17, de fyra varelserna reser sig, men den högstes heliga ska ta emot riket.
Verse 22, until the Ancient of Days came and the judgment was given for the saints of the Most High. And the time came when the saints possessed the kingdom.
Vers 22. Tills den gamla kom, domen föll till förmån för den högstes helige. Och tiden kom då de heliga fick ta riket i besittning.
And again, in verse 27, the greatness of the kingdoms is given to the saints of the Most High.
Och återigen i vers 27, makten över alla riken ska ges åt det folk som är den högstes heliga.
It is striking that the interpretation emphasizes the fact that the saints of God reign.
Det är märkligt att tolkningen betonar att hans heliga ska regera.
Our king is on the throne, therefore we, you, are empowered to live for him.
Vår kung sitter på tronen, därför har vi som hans folk fått makt att leva för honom.
Remember that Daniel 7 does not say all there is about the Christian life in this age.
Kom ihåg att Daniel 7 inte säger allt som finns att säga om det kristna livet i denna tidsålder.
We know from the rest of scripture that there will be opposition to the gospel and even persecution against the saints of God.
Vi vet från resten av skriften att det kommer att finnas motstånd mot evangeliet och till och med förföljelse mot de heliga.
But if this church is to have a bold witness, you must remember that we live in an age of gospel power.
Men om denna församling ska kunna vittna frimodigt, måste vi komma ihåg att vi befinner oss i en tidsålder präglad av evangeliets kraft.
Because the Lord Jesus sits enthroned, he has given his saints power to partake in his mission.
Eftersom Herren Jesus sitter på tronen har han gett sin heliga kraft att ta del i hans uppdrag.
The power is not purposeless.
Kraften är inte meningslös.
Instead, he has given the saints power.
Tvärtom har han gett de heliga kraft.
Look at verse 27.
Titta på vers 27.
So that all dominions shall serve him.
Så att alla herravälden ska tjäna honom.
The power given has this purpose behind it.
Syftet med denna kraft.
It is describing the spirit-empowered gospel witness that the church has been granted.
Här beskrivs hur kyrkan har fått andens kraft att vittna om evangeliet.
His saints are empowered to spread the name and fame of the risen and ascended Savior.
Hans heliga har fått kraft att förkunna budskapet om vår uppståndne och uppstigne frälsare.
We are witnessing this happen right now, today.
Vi är vittnen till att detta sker även idag.
Look around this place.
Titta runt här.
We come from various earthly kingdoms, yet we serve the true king of history.
Vi kommer från olika jordiska riken, men ändå tjänar vi historiens sanna kung.
There are more Christians alive today in the world than ever before.
Det finns fler levande kristna idag än någonsin tidigare.
It may feel like the church is weak in some places, but there are millions of brothers and sisters right across the world.
Det kan kännas som om kyrkan är svag på vissa håll, men det finns miljontals bröder och systrar över hela världen.
Do you live with the joy of knowing that you are on the winning side?
Lever vi med glädjen att veta att vi står på den segrande sidan?
That Christ Jesus will build his church and the gates of hell will not prevail.
Att Kristus Jesus ska bygga sin församling och att helvetets portar inte ska få makt över den.
Do not despair at how things once were or be disheartened by current circumstances.
Förtvivla inte över hur det en gång var och låt er inte nedslås av de nuvarande omständigheterna.
Instead, look behind the curtain of history to see what is truly going on.
Titta istället bakom historiens slöja för att se vad som verkligen pågår.
Remember the image painted for us here.
Kom ihåg den bild som här målas upp för oss.
Let this vision be louder than the noise of the world.
Låt denna syn vara starkare än världens brus.
So friends, many events have impacts that drastically change how we live and the future of this world.
Så vänner, många händelser har konsekvenser som förändrar vårt sätt att leva och världens framtid.
The Berlin Wall's collapsed changed the trajectory of Europe.
Berlinmurens fall förändrade Europas historia.
The ascension and enthronement of the Lord Jesus Christ changes the trajectory of all of history.
Men denna händelse, Herren Jesu Kristi himmelsfärd och tronbestigning, förändrar hela historien.
So let us go from this place, knowing that the source of power lies ultimately not in any human government's hand.
Låt oss därför gå härifrån med säkerhet och vishet om att maktens källa inte ligger i någon mänsklig regerings händer.
But rests in the hand of our crucified and risen Savior.
Men det ligger i de händerna av vårt korsfäste och uppståndne frälsares händer.
That all of history will ultimately be about his story.
Och att hela historien i slutändan kommer att handla om hans berättelse.
Brothers and sisters, the beastly kingdoms will rage.
Bröder och systrar, de djuriska rikena kommer att rasa.
But the ancient of days reigns.
Men den gamla av dagar regerar.
The good and great one, your king, Jesus Christ, is on the throne.
Den fullkomliga, goda och stora, vår kung, sitter på tronen.
So go from here and serve him.
Gå därför härifrån och tjäna honom. Amen. Vi ber, Fader, vi tackar dig, tack för ditt ord. Tack att när vi tittar runt omkring oss i världen och det verkar som att det är mänskliga riken som har all makt. Vi tackar dig att denna text påminner oss att det är faktiskt tvärtom. Jag tackar dig att Jesus Kristus sitter på tronen. Jag tackar dig att all makt har getts till honom. Jag tackar dig att i honom har vi kraft att gå härifrån, att leva för honom, men också att dela budskapet om hans rike. Jag tackar dig att vi kan ha vishet och säkerhet att Jesus Kristus kommer att bygga sin församling när evangeliet utspridas och församlingen växer. Jag tackar dig att det finns inget som kan stå emot Guds församling och hans eviga planer. Jag tackar dig, hjälp oss att gensvara på ett sätt som verkligen behagar och upphöjer vår frälsare Jesus Kristus. Vi ber i Jesu namn. Amen.